Jag har liksom gjort sakerna som jag vill göra. Då har jag bara gjort dem. Har jag inte gjort dem så beror det nog oftast på att jag inte vill dem tillräckligt mycket eller tycker att de är tillräckligt bra. Men jag är inte, har aldrig varit en sån här person som pratar jättemycket om vad de vill göra och idéer och sådär och sen inte gör dem. Det är bara olika hur man är, för att en del människor får sin tillfredsställelse i dröm. Det räcker liksom för dem om de får höra de där grejerna. För mig blir det en frustration om jag inte kan göra det jag vill göra. För alla sa till mig att de tyckte att jag var så modig. Jag kan inte känna igen mig i det alls. Jag har inte tyckt att jag varit ett dugg modig. För jag har liksom inte varit rädd. Så jag har bara gjort det som jag tror på.
Ja, just det här med mod och att göra det som man tror på känns ju som något som är återkommande i den här podden. Kristina Linde, som är veckans gäst, började sin karriär som lärare. Men sadlade sen om för att bli entreprenör när hon startade varumärket Lexington, som jag tror att de flesta av oss känner till sedan innan. Det här är ett avsnitt om att våga ta risker, men också om att vara medveten om sina svaga sidor så att man kan omge sig med människor som kompletterar en för att skapa de bästa förutsättningarna. Att nå framgång, oavsett hur man definierar den, är ju ofta en kombination av att göra rätt saker. Och hur man gör det pratar jag med Kristina om i veckans avsnitt. Innan vi drar igång avsnittet vill jag tacka Excitec som genom att sponsra podden gör att vi varje vecka kan inspireras av mina gäster. Vilket i alla fall för mig är ovärderligt. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, kommer jag säga precis som jag alltid gör för att ni ska vara perfekt rustade för ännu ett avsnitt. Jag kommer nämligen uppmana er att dra upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer en timme med Kristina Linde. Och säger hej och varmt välkommen till Kristina Linde.
Tack så mycket, kul att vara här.
Jättekul att ha dig här. Du är ju väldigt imponerande tycker jag.
Ja, det vet jag inte.
Nu ska du vara sådär ödmjuk. Och...
ja, men jag ser inte mig själv på det sättet. Men det, vi får prata om det.
vi pratar om det helt enkelt. Självbild och vad som är imponerande och så vidare. Men du har ju grundat Lexington Company.
Ja, det stämmer.
Märket Lexington som jag tror att alla vet vad det är för någonting.
Jag hoppas det. Det skulle ju göra mig glad om det var så.
Ja, jo, men jo, det, så är det nog. Jag tror att det är väldigt få i alla fall som inte vet vad det är. Så du är ju liksom en välkänd entreprenör idag, skulle man ju vilja påstå.
Ja, kanske det. Det får nästan stå för dig. Man går ju inte och tänker på sig själv på det sättet, nej, som sagt. Liksom. Men jag träffar många entreprenörer. Jag har träffat många entreprenörer. Jag tycker att det är väldigt roligt framförallt att träffa unga entreprenörer idag.
För du var ju inte, du hade ju ingen tanke på det från början egentligen, utan du var högstadielärare, eller hur?
Ja, det stämmer. Nej, jag hade inte förstått att man kunde göra andra saker. Jag hade en ganska begränsad världsbild, tror jag. Jag är uppväxt i en mindre stad och det var lite så då att man skulle göra vissa saker och så man skulle utbilda sig, var viktigt i min familj och, men kanske inte så viktigt till vad. Och, så jag blev lärare helt enkelt och sen upptäckte jag att man kunde göra andra saker. Det öppnade sig lite för mig när jag kom till Stockholm.
Okej, var är du ifrån?
Jag är från Nyköping.
Från Nyköping. Ja, det är ju en liten stad men inte jätteliten ändå.
Nej, och hade alltid en relation till Stockholm. Det var ju dit man vände sig liksom hela tiden när man började åka dit tidigt och sådär. Så det fanns ju alltid där på något sätt. Men det var ändå en mindre värld.
En storstaden Stockholm. Ja. Men pluggade du i Nyköping till lärare eller hur?
Nej, Stockholm. Jag flyttade till Stockholm och gjorde det.
Och för att plugga liksom?
Ja.
Och vad var det som öppnade upp sig för dig då? För du gick ju klart hela utbildningen och jobbade ett tag. Så. Vad var det, ett år eller någonting?
Ett och ett halvt år ungefär.
Ja.
Nej, men det här var ju en process som man skulle igenom. Och jag såg ju efter ett tag, började jag ju se, stötte på människor som gjorde det som sin försörjning och sitt yrke. Saker som jag trodde man kanske hade som hobby. Mm. Så jag började ju förstå att man kunde göra andra saker och på andra sätt och sådär. Mm. Och sen hade jag också träffat min man då, eller min blivande man. Mm. Och han hade gått på Handels och var ju liksom inte sen att uppmuntra mig i alla tankar som jag hade. För han såg ju möjligheter också i det, fast kanske på ett annat sätt än vad jag såg då. Så att jag hade ju ett fantastiskt bollplank och en partner redan från början i det. Mm.
Ja, för han driver företaget tillsammans med dig idag, eller hur?
Ja, vi startade 97 och då var han med i bakgrunden, men han hade ett annat jobb, så vi jobbade ju mycket på kvällar och helger och sådär. Sen 2003 så kom han på riktigt till bolaget.
Men du jobbade som lärare 1,5 år. Hur var det? Var det kul eller var det det du hade drömt om?
Nej, men jag trivdes väldigt bra som lärare och jag är fortfarande intresserad av de här frågorna och tycker att det är väldigt roligt med unga människor och sådär. Och deras drömmar och vad de vill göra. Så jag trivdes nog egentligen väldigt bra och tyckte att det var väldigt kul. Mm. Jag kan fortfarande känna att liksom, om du har tonåringar och får med dig ett gäng tonåringar på det du tänker och du vill förmedla. Så det är en oerhört häftig känsla då. Mm. För det skapar sånt otroligt engagemang som du nästan inte kan liksom hitta någon annanstans då. Så det tyckte jag ju var jätteroligt. Mm. Men sen var det väldigt mycket runt omkring i den miljön och där jag jobbade då. Allting var väldigt dålig standard och väldigt liksom förstört och sådär. Och en del av de här eleverna kom från ganska väl situerade områden och andra kom från faktiskt lite mer misär. Så det var en otrolig sån här kulturkrock. Mm. Och det här var väldigt svårt med då den fysiska miljön i det här. Det led jag av. Så när de här andra sakerna tog liksom över för mig att kunna göra saker som hade med form och design och hela den biten. Det blev väldigt kontrast mot det här annat. Men jag kan fortfarande sakna den här känslan med alla elever, för det var väldigt häftigt. Mm. Roliga saker.
Var det det häftigaste liksom att få med sig dem på en resa? Att det blev sånt engagemang?
Ja, att du kan väcka intresse för någonting som de kanske inte alls är intresserade av från början, men att du kan väcka ett intresse och se då att alla efter sin förmåga försöker göra det bästa de kan. Och kan du då få med dig någon, alltså den största utmaningen, det roligaste är ju egentligen de här som har svårast eller minst intresserade att bli. Men om du kan få med dem på något sätt och göra någonting som de blir stolta över, det är ju, tycker jag, det är väldigt häftigt.
Vilka ämnen var det du var lärare inom?
Jag var svenska, religion och geografi.
Okay.
Och då kan man ju tänka sig att religion skulle vara svårt i liksom sådana. Men det är ju inte alls. För det är den typen av liksom frågor som man tänker ganska mycket på i tonåren. Vad är meningen och vad händer sen och alla de grejerna. Så det var ju tvärtom ganska lätt.
Mm. Men vad var det som var svårt? Geografi, det tycker jag själv är skittråkigt.
Så. Jag tyckte kanske inte det var så kul heller egentligen. Liksom. Nej, men det var nog det som var svårt var egentligen allt där andra runt omkring och se det här att man inte satsade på dem som kanske behövde det mest just då. Men det gjorde man ju inte då.
Nej. Kan du ge något exempel på vad du gjorde för att få med dig dem intresserade av något som de kanske inte tyckte var så kul?
Nej, men det var ju någonting som man liksom försökte göra varje dag i olika saker. Jag tror att deras engagemang märktes mest i de andra sakerna som var runt omkring. Som de visste att jag tyckte var jobbigt. Mm. Vi hade till exempel i ett klassrum så hängde de här gardinstängerna var halvt nerrivna. Och det var liksom smutsiga gardiner. Och det var liksom ingen som brydde sig om. Man fick inte någon respons för att det här skulle göras ordning. Så att det blev en bra arbetsmiljö för också för eleverna.
Nej.
Och jag tyckte det här var så otroligt jobbigt och liksom tråkigt för både dem och mig. Och då märkte väl alltså en dag när jag kom, då hade de varit där, satt upp alla gardinstänger, tagit ner alla gardiner, tagit hem och tvättat dem, strukit dem och satt upp dem igen. Och då pratade jag med elever som liksom kom från missbrukarfamiljer.
Okay.
Men som liksom hade gjort det här. Och för det dig, var så stort.
Ja, vilken härlig känsla.
Ja, det var en härlig känsla.
Och vad var det som fick dem att göra det, tror du?
Nej, men jag tror att de kände att vi var väl några stycken där som, inte bara jag utan flera andra mina kollegor på den tiden, som brydde sig om dem helt enkelt och såg dem. Jag tror att det var det.
Är det något du har tagit med dig i ditt ledarskap idag?
Ja, det skulle jag säga. Alltså nu kanske jag inte riktigt är i den problematiken. Nej. På det sättet. Men jag tycker fortfarande att det är bland det roligaste och mest utmanande och fantastiska. Det är ju också att se, hitta de här som man förstår har potential.
Mm.
Och få dem att utvecklas. Det är ju bra både för dem och för vårt företag. Liksom.
Mm.
Så det är ju någonting som det driver mig ganska mycket.
Mm.
Det tycker jag är jättekul.
Vi ska prata mer om det längre fram. Men vi ska fortsätta på din resa här, tänkte jag. Så vi tar oss igenom den lite snyggt.
Mm.
Så du var lärare 1,5 år.
Mm.
Sen fick du barn och gick på föräldraledighet.
Ja, jag var hemma ganska många år. Vi fick 3 barn.
Mm.
Men jag gjorde grejer hela tiden. Om man nu ska säga vid sidan om. Eller man ska uttrycka sig. För att det här är minerad mark, kan man säga. Men jag gjorde saker. Jag startade bolag. Jag försökte med lite alla möjliga olika delar under den här perioden. Och sen blev det mer seriöst när vi öppnade butik. Och sen flera sommarbutiker då.
Mm.
Så det var under den här perioden också då.
Hur kom du på idén att du ville starta ett företag som gör, för från början var det sängkläder, va? Nu gör ni ju lite mer, eller hur?
Ja, det var sen. Först hade jag ju butikerna och då köpte jag ju in varor från olika håll.
Okay,
och det var väl mer det här att jag tyckte det var kul att skapa ett koncept och plocka ut varor som andra skulle tycka om och sådär.
Mm.
Och sen efter det så startade ett annat varumärke som heter Arctic Wool Design. Jag gjorde ullfiltar som tillverkade i Sverige. Och sålde väldigt mycket på export. Har gjort ganska många mässor i, ja, framförallt i Tyskland. Där man kunde komma från hela världen då.
Mm.
Och det var ju också i den här perioden. När jag jobbade också parallellt med att vara med barnen. Och sen gjorde de här sakerna då.
Mm.
Och sen blev det Lexington då.
Mm. Och vi ska komma tillbaka till Lexington. Men nu vill jag flika in en fråga här.
Mm.
Som har kommit upp här förut och som har diskuterats mycket i mina sociala medier.
Mm.
Du säger att du kombinerade att starta företag med att liksom vara hemma med barnen.
Mm.
Fick du någon kritik för det? Eller hur bemöttes du när du gjorde karriär samtidigt som du hade barn?
Nej, jag fick nog aldrig någon kritik för det. En gång har jag fått ordentlig kritik för det. Men det var lite senare.
Mm.
Det är flera saker som jag tror var viktiga för mig i den här delen. Dels var det att jag då var och är gift med en extremt jämlik man. Och för vår generation ovanlig.
Mm.
För han har alltid tagit absolut lika stor del i allting hemma som jag gör. Om inte mer i vissa saker.
Mm.
Och han satt då som vd på ett bolag. Men när jag skulle då åka iväg och göra de här mässorna. Då var ju han tvungen att ta hand om barnen. Och, och klart att vi hade lite hjälp. Men det var ju också så att var de sjuka. Han hade en madrass på golvet i sitt vd-rum. Och liksom såna här saker. Så vi gjorde ju en massa saker för att få det att funka tillsammans.
Mm.
Där fick jag ju aldrig någon kritik. Eller av någon annan. För att alla tyckte ju egentligen att det var liksom ganska fantastiskt då. Mm. Under den här perioden. Sen kom det in i 2 andra skeden och det ena var väl framförallt min dotter, min yngsta barn, som påstår att jag aldrig hämtade henne på dagis.
Ja.
Och den gjorde ont. Liksom.
Ja, när det för kom det, från henne. Ja.
För det var ju, dels var det ju inte sant, men nej, det var ju hennes upplevelse under några år då, att hon tyckte att jag jobbade hela tiden då. Då var ju de äldre, då jobbade jag ju liksom, då var jag, jobbade jag inte vid sidan, utan då gick ju de på dagis och skola och fritids och sånt. Men sen i min yrkesroll har jag en gång blivit liksom riktigt attackerad. Och det var av en som arbetade, som var anställd hos oss.
Mm.
Som då tyckte att jag var en otroligt dålig chef. Därför att jag gick hem vissa dagar i veckan tidigare och hämtade barnen. Och hon tyckte att man skulle vara som vd och chef. Skulle man vara den som var sist kvar på jobbet. Mm. Och det var ju inte jag de dagar jag hämtade. Så bevisligen hämtade jag ibland.
Ja, men precis.
Det tycker jag fortfarande bland det dummaste jag någonsin har.
Ja, det var en jättekonstig kritik och kanske lite motsatt det som kvinnor brukar få höra. För man brukar ju få höra att man är en dålig mamma till exempel.
Mm.
Eller brukar, men det är ju en ganska vanlig kritik.
Mm.
Att kvinnor får det när man gör karriär samtidigt som man liksom har småbarn.
Nej, men jag har aldrig fått det bemötandet egentligen.
Skönt.
Faktiskt. Det kan jag inte säga att jag har träffat på.
Mm. Jag tänker också att det är viktigt att vi pratar om det här. Att det faktiskt går att kombinera att starta företag och vara entreprenör med att ha småbarn. För jag tror att många tänker att det liksom inte går att få ihop.
Nej, men jag ser ju det här även hos de som är våra medarbetare som är anställda av oss. De duktiga småbarnsmammorna som kanske sitter på lite mer ansvarsfulla positioner. I de fallen där de har ett problem med det här hemma, privat.
Mm.
Det är då det blir ett problem på jobbet. Oavsett om du är anställd eller om du är entreprenör. Mm. Men tar du inte ansvaret gemensamt, då kommer det bli jobbigt. Men tar du ansvaret gemensamt, då löser man de här bitarna. Alltså jag jobbade jättemycket på kvällarna då och helgerna. Och jag hade glömt det, men min man sa till mig häromdagen, kommer ihåg att vi faktiskt var på kontoret i princip varje söndag under en lång period. Och det hade jag nästan liksom glömt bort.
Ja.
För man som entreprenör är ju också väldigt driven av det du vill göra. Så du ser liksom inte insatsen i tid som ett problem riktigt.
Nej, men man känner inte heller som, det känns inte heller som ett jobb liksom,
nej,
på något sätt.
Nej.
Ja, det blev ett sidospår här som jag ville plocka upp när vi var på det spåret. Men sen kom Lexington.
Sen kom Lexington, ja.
Och berätta, var kom idén ifrån från början?
Ja, men det började med att vi var en grupp på fem olika personer. Av dem är vi två kvar i bolaget. Jag och min man som också är med i bolaget då. Men vi var en grupp som hade lite olika kompetens och alla kände någon men ingen kände alla.
Mm.
Och sen hade vi pratat om det här att vi hade varit i USA och vi hade varit runt och jag hade blivit liksom väldigt tagen av framförallt arkitekturen när det gäller den amerikanska östkusten, husen och allting hur det var där. Och jag,
liksom, det är Hamptons och det var.
Ja, hela vägen upp, en bit upp efter kusten. Och jag älskade det, jag älskar fortfarande. Och då kände jag, nej men det här vill man liksom göra någonting av.
Mm.
Och just då så var det ju populärt med den här stilen när det gäller kläder. Det fanns ju flera varumärken som Ralph Lauren och Gant till exempel. Men det var egentligen inte någon som hade gjort det här i inredning då.
Nej.
I alla fall inte i Sverige. Ralph Lauren fanns, men inte egentligen i Europa på det sättet. Och inte så mycket. Så vi kände att man ville ta det här liksom genuina, det som är verkligen kärnan till det här, och göra det i inredning. För det börjar ju egentligen med husen och hela den här. Och då var det ju i den här gruppen så var det liksom en idé som jag kunde ta med mig till alla. Och sen så köpte vi loss namnet Lexington. Alltså inte bolaget utan namnet Lexington från ett par andra svenskar som hade startat ett bolag som hette Lexington. Så vi inte har någonting med att göra med att vi köpte loss varumärkesregistreringen.
Mm.
För de hade den i de här klasserna som vi behövde på ett antal marknader. Och ambitionen och målsättningen var från början att bygga ett internationellt varumärke. Och de här varumärkesregistreringarna tog ju då ganska lång tid. Det var ju inte digitalt 97.
Nej.
Det tar fortfarande tid, men då tog det ju ett halvår minst.
Mm.
Men i och med att vi köpte namnet som var klassat i de här så kunde vi börja direkt.
Mm.
Så det gjorde vi. Och sen tyckte vi också att namnet Lexington stämde då väldigt bra mot det vi ville göra. För det Lexington som vi refererar till är ju då en liten, ganska välmående förort till Boston.
Mm.
Det tar 25 minuter ungefär med bil från Lexington in till Harvard Square som alla tjejer känner igen från Legally Blonde-filmen.
Ja, precis. Ja, det var länge sedan jag såg den.
Alla, det är så roligt för att alla kan relatera till det.
Ja, precis. Nu ska jag åka hem och titta på Legally Blonde.
I alla fall hette ju det Lexington då. Och där började det som sen blev Amerikas liksom independence då. För man gick därifrån till Boston och kastade ut te till hamnen. Och Boston Tea Party och alltihopa.
Ja.
Så det fanns så himla mycket symbolik i det här. Förutom de här varumärkesregistreringarna.
Mm.
Och vi ville också göra någonting helt nytt. Och lite liksom radikalt av en traditionell bransch. Det var ju också våra idéer.
Mm.
Och det var ju det som hände. Att man gjorde någon slags uppror där i Lexington då. Men vi har ju inte uppfunnit påslockarna. Inte örngott heller för den delen. Och inte frottéhanddukar heller.
Nej.
Utan grejen var ju att vi gjorde det på ett nytt sätt.
Mm.
Så började det.
Så började det. För när jag tänker Lexington, då tänker jag på den här flaggan.
Mm.
På kudden, eller hur?
Mm.
Det är ju många som har kopierat det.
Ja, det, absolut. Mm.
Även om det liksom är bäddsätt som är grunden, mm. eller hur?
Nej, men absolut. Och det kan ju också, det är ju en historia i sig. Ibland kan ju det vara väldigt irriterande.
Mm.
Och ibland så har det varit liksom rena totalplagiat med förpackningar och allt sånt där. Och vi har väl haft våra strider, vi har vunnit några också. Men någonstans så känner jag väl idag att nej, men det gäller att göra vad bäst helt enkelt. Att göra fina och bra saker och utveckla och ligga steget före, för det blir så destruktivt att bara hålla på med alla fighter. Man får ta dem som man tycker är värt att ta liksom.
Men ni har ju liksom satt en trend, det är ändå ganska häftigt.
Ja, men det, jag har nog aldrig riktigt tänkt på det än, innan det var någon arkitekt som sa någon gång till mig någonting som inte visste att jag jobbade med det då, som pratade om Lexington-stilen. Mm. Och då var nog först då som jag liksom relaterade till att det har vi ju faktiskt gjort. Och idag så är jag ju stolt över det såklart.
Mm. Ja, det är ju superhäftigt att liksom sätta trenden på marknaden. Och du har inte liksom reflekterat över det. För något inom mig tänker att det borde varit strategiskt på något sätt.
Inte på det sättet. Nej. Utan där strategin har ju varit att bygga ett internationellt varumärke.
Mm.
Och det visste jag från början att vi skulle klara, men vi var tvungna att göra vissa saker rent praktiskt i produktion och för att klara vissa saker som man var väldigt medveten om från början.
Mm.
Framförallt storlekar. Det finns nämligen 38 storlekar på påslagen bara i Europa. Så att ska du klara varuförsörjning i flera länder måste du klara de här storlekarna, för folk är inte så benägna att ändra det. Framförallt inte kuddarna. Man vill ha den man är van vid. Liksom.
Ja, men precis. Det är en hel del att tänka på.
Men, så det var ganska många sådana saker. Så att ur det perspektivet så var ju målsättningen väldigt klar. Men jag tänkte nog inte på det som att skapa en stil eller en trend på det sättet. För jag var liksom, för mig har det alltid varit så tydligt vad vi ska göra. Så den fanns liksom redan där i mitt huvud.
Mm. Ja, men ni har ju också en sån hög liksom varumärkeskännedom. Jag tänker, det är ju ingen som jag sa i början, som inte vet vad Lexington är.
Jo, men jag tror att det finns de som inte vet vad Lexington är.
Och ja,
det
kanske är min filterbubbla som alla vet.
Och det finns de som tror att andra saker är Lexington som inte är Lexington också.
Ja.
Det tror jag nog. Men det är fantastiskt. Vi har en hög varumärkeskännedom i några länder. Inte alla vi finns i förstås. Men några har vi nog väldigt hög, som Sverige och Norge till exempel.
Hur har ni lyckats med det?
Vi har varit väldigt konsekventa.
Mm.
Vi har... Där kan man prata om en strategi som vi har följt. Vi har varit väldigt konsekventa, vi har hållit fast vid vårt koncept. Mm. Och vi har hela tiden försökt göra saker som där vi sticker ut i vissa sammanhang, så att säga. Mm. Det tror jag inte man tänker på, utan man tänker på något att vi är ganska klassiska och sådär. Men att hålla det vid liv, det är det som är grejen, så att säga. Och då måste du göra saker som gör att det känns levande hela tiden då. Mm. Från produkter och design till marknadsföring och sådär.
Vad kan det vara som ett exempel?
Som ett exempel har vi ända från början varit väldigt noga med att foga in saker som ligger i tiden. Om det gäller färger, material och sådär, rent produktmässigt. Så att det ska kännas aktuellt och sådär. Även om jag tror att om du skulle fråga någon så skulle de ju säga att vi är liksom blåvit och sådär. Och det är vi, men absolut. Men i vissa år, vissa säsonger, det var en ganska lång period när beige och grått har varit mycket större färger än blått till exempel. Mm. Så sådana saker blir ju viktigt hela tiden. Men det tillhör ju vår profession.
Mm.
Det är det vi ska göra. Jag jobbar jättemycket med de sakerna hela tiden.
Är du mycket inne i det operativa och design och sådär fortfarande? Ja. Eller är du mer?
Ja.
För du har vd-rollen idag.
Ja, men jag är kreativ chef också.
Ja, just det.
Och jag lägger ner mycket tid på den delen. Jag har fantastiska team, så det är inte så att jag...
Att du gör allt?
Alltså, nej, verkligen inte. Och de är jätteduktiga och vet ju liksom... Men vi har hela tiden avstämningar så att man får varumärket och kollektionen att gå åt rätt håll. Liksom.
Mm.
Och kommunikationen.
Vad var det som fick dig att våga göra det här då? För jag tror att det är väldigt många som drömmer om att göra såna här saker. Starta företag och så vidare. Men det är inte så många som vågar.
Jag tror, dels är jag en sån person, har nog alltid varit en sån person. Jag har liksom gjort sakerna som jag vill göra. Då har jag bara gjort dem. Och har jag inte gjort dem så beror det nog oftast på att jag inte vill dem tillräckligt mycket eller tycker att de är tillräckligt bra.
Nej.
Men jag är inte, har aldrig varit en sån här person som pratar jättemycket om vad de vill göra och idéer och sådär och sen inte gör dem. Mm. Och jag kan säga att jag tycker inte det, det är bara olika hur man är, för att en del människor får sin tillfredsställelse i dröm. Det räcker liksom för dem om de får ha de där grejerna. För mig blir det en frustration om jag inte kan göra det jag vill göra. Så att jag har nog alltid gjort sakerna. Och det var inte så konstigt liksom.
Nej.
Att sätta igång. Sen var jag nog rätt naiv i det där. Jag tänkte inte på alla konsekvenser och riskerna.
Nej. Du bara struntade i det. Och så löste du det som det kom, eller?
Ja, och självklart till viss del så krävs det ju också kanske att någon annan då också ser risk. Nu ska jag inte säga så att jag bara gasar och aldrig bromsar, för så är det inte heller. Det kan vara absolut åt andra hållet. Men just där och då så tror jag inte att jag funderar inte så väldigt mycket till exempel på familjen och hur det skulle gå. Och framförallt inte då när min man gick in i bolaget och ville ha liksom alla ägg i samma korg. Han var nog lite mer skeptisk och funderande och liksom tittade på vad det skulle ha för risk. Och jag tänkte bara, nej men vadå? Vi kör bara. Det värsta som kan hända är att vi får sälja huset. Mm. Och så här efterhand så kan väl jag känna att så kanske inte det är riktigt ansvarsfullt alltid när du har barn och de har sina vänner och skola. Och så man kan inte, man måste kanske tänka lite på de grejerna också. Nu gick det ju bra, men jag tänkte absolut inte på det.
Nej. Du har sagt en väldigt fin mening som jag la i mitt bakhuvud här i en artikel som jag läste om dig. Du sa så här att man måste vara rädd för att kunna vara modig.
Ja.
Vad har du varit rädd för?
Nej, men det började nästan tvärtom. För alla sa till mig att de tyckte att jag var så modig.
Ja.
Och jag tyckte inte, jag kan inte känna igen mig i det alls. Jag har inte tyckt att jag varit ett dugg modig. För jag har liksom inte varit rädd. Så jag har bara gjort det som jag tror på. Sen är det klart att nu har ju vi hållit på mer än 20 år. Och det är klart att det har varit perioder under det där jag har varit rädd och känt en oro. Och inte minst under 2020 när covid kom här i våras. Då, under den perioden där, ska jag säga att det var en av de värsta i hela min liksom entreprenörsliv eller vårt företagshistoria. För då var det väldigt svårt att man inte visste vad som skulle hända. Och vi pratade om nästa vecka typ då. Mm. Det känns kanske lite stabilare nu, men det är klart, då var jag rädd.
Mm. För att det skulle gå i konkurs? För
ja, liksom. Alltså, det var ju väldigt svårt att veta vad som skulle hända nästa vecka helt enkelt. Skulle vi gå in i en total lockdown? Vad skulle hända då? Alltså, vi har ju butiker i Sverige, Norge. Mm. Vi har dotterbolag i Tyskland. Vi har ganska många personer på vår lönelista. Och de har ju sina amorteringar och sina räkningar att betala. Och man känner sedan den där lägen ett väldigt ansvar för att man måste klara det. Och jag var faktiskt inte säker på att vi skulle göra det då. Mm. Men det gjorde vi och det har gått bra. Men då var jag rädd.
Mm. Har du gjort några sådana misstag då som du minns?
Ja, det är klart jag har gjort massa misstag. Men alltså, jag väljer att inte se det på det sättet. Mm. Jag tycker att det är klart jag är inte dum. Men det här att lära sig av sina misstag, det har jag liksom aldrig riktigt trott på.
Nej.
Jag tycker man ska lära sig av det man gör bra.
Ja.
Du ska titta på det du gör bra och du ska försöka göra det ännu bättre. Mm. Eller ta vara på det som var bra och försöka utveckla det, då kommer du komma så mycket längre än om du håller på att stånga och lära dig av det som du inte gjorde bra. Jag vet att alla inte håller med mig när det gäller den där biten, men och att man ska inte vara så rädd för att göra misstag som entreprenör och så. Jag håller med om det, men det är fel fokus.
Mm. Och då ska man bara fokusera på det som är bra, eller hur menar du?
Nej, jag tänker att man ska försöka ta det som man gör bra och göra det en gång till. Mm. Eller göra det ännu bättre. Eller utveckla det.
Mm.
Men som sagt, du ska ju inte vara liksom korkad med de här sakerna som du inte gör bra. Men varför försöka stångas med en idé till exempel som inte fungerar? Om du har något annat som fungerar, är det bättre att gå på det som fungerar och göra det ännu bättre. Jag har lite för mycket fokus på det där, tycker jag, med misstag.
Ja, men jag kan också tycka att det är viktigt att visa på att det är okej att göra misstag.
Ja.
Alltså, och att det händer. Det är inte jordens undergång. Liksom.
Nej, men man gör det så stort om man pratar om det på det sättet. För mig är inte misstagen så mycket det, utan för mig är misstagen att mer, om man tänker sig att man går en väg åt ett håll.
Mm.
ja, då tar det stopp där av en eller annan anledning. Ja, då får du väl backa tillbaka lite grann och så får du fortsätta med en liten ändrad inriktning bara. Ja. Och mer så.
Ja, det är...
Och det är inget liksom, det är så det ser ut. Det är inget att skämmas för eller inget konstigt. Det är bara att konstatera att det här blev inte så bra. Men nu gör vi så här istället.
Mm. Något som vi har pratat om mycket, eller något som pratas om väldigt mycket nu, det är ju kvinnligt entreprenörskap. Mm. Och nu sätter jag en titel på det, fast man egentligen inte ska göra det. Alltså sätta kvinnligt framför entreprenörskap.
Mm.
Entreprenörskap som entreprenörskap. Men vi behöver ju fler kvinnor som startar företag för att skapa ett jämställt samhälle.
Mm.
Vad tänker du om jag bara slänger ut en jättestor öppen fråga, vad du tänker om kvinnligt entreprenörskap? Vad händer i dig när jag säger det ordet?
Ja, för det första så tycker jag att det är ju så att om man tänker på så ungefär 50% av befolkningen är ju kvinnor.
Mm.
Så att bara det, om man tittar på vilken målgrupp och vilka kunder som finns där ute, så är ju ändå 50% kvinnor.
Mm.
Och det är väldigt många saker som vänder sig mot män.
Mm.
Inte bara liksom i företagandet, men alltså någon slags känsla runt dem. Och det tycker jag är, bara den delen är ju dumt, för du förlorar ju en hel målgrupp om du inte tar vara på den då. Så där finns ju potential för företagande.
Mm.
Och ibland så tror jag kvinnor kanske förstår de delarna. Det betyder inte att jag menar att man bara ska syssla med kvinnliga produkter eller tjänster och så.
Nej.
Men det, ibland finns det, som jag uppfattar i alla fall, ett lite annat tankesätt i det.
Mm.
Och det jag vill komma till, att det har ju kunden eller målgruppen också. Så om du inte tar vara på den delen, så kanske du tappar en dimension i företagandet. Det gäller ju för övrigt mångfald överhuvudtaget och inte bara kön, skulle jag säga.
Nej, men precis.
Ja.
Men det handlar ju om att få in olika perspektiv.
Precis.
Också för att skapa innovationskraft och de bästa produkterna överlag. Liksom.
Absolut. Sen så tycker jag kanske också att många kvinnor som startar företag kanske ändrats lite under den här perioden. Men i början så kände jag att det var väldigt många som inte vågade tänka så stort.
Nej.
Utan tänkte liksom onödigt smått, ganska många.
Mm.
Man vågade inte tänka tanken att man skulle växla upp det här eller gå in på någon annan marknad. Nu kanske inte är lika mycket på det sättet att det är så specifika marknader, utan kanske mer en global marknad för många i alla fall. Men man tänkte i så små termer och var liksom nöjd på något sätt.
Mm.
Och det har jag ofta pratat om när jag har träffat kvinnliga entreprenörer. Så här, ni vågar tänk större.
Mm.
För om man tänker större och planerar för större, då blir det större.
Mm.
Men om man inte gör det, så kommer man inte dit.
Nej, precis. Det handlar om att våga drömma lite.
Ja, och sen göra det liksom.
Mm.
Jag är mycket för att man ska göra saker, inte bara prata om dem.
Men vad tror du det beror på att man liksom inte vågar då?
Men jag tror att på många sätt har det varit ett mindset för många. Och det måste vi ändra på.
Mm.
Och då handlar det nog rätt mycket om förebilder och se vad andra kan och vad andra har gjort och sådär.
Mm.
Så att man tänker den tanken per automatik.
Mm.
Sen finns det ju såklart de som är jätteduktiga och som har gjort alla de här sakerna. Som får ju liksom... Men träffar du generellt så är många rätt nöjda med att ha någon... Och det är inget fel. Det är ju ett val man gör. Mm. Men ibland kan jag tycka att det är synd att du inte vågar tänka lite större.
Ja, och en dröm är ju en jättehärligt. Och det är ju jättehärligt att befinna sig i en dröm liksom. Men sen blir det ju oftast lite läskigt när man ska förverkliga den, tänker jag.
Att, alltså, jag har ju aldrig tänkt så.
Nej.
Jag tror inte jag är funtad så riktigt. Jag vet inte.
Men vad tror du det beror på att du aldrig har tänkt så? Att du inte är funtad? Alltså, har du reflekterat någonting över...
Nej, alltså det är klart att jag är säkert formad av min uppväxt och min barndom och sådana där saker som alla andra är. Men jag har inte... Alltså jag tycker... Det värsta jag vet är när jag inte kan göra något överhuvudtaget.
Ja.
Och när jag gör saker, då liksom tycker jag att det är bra. Så jag tror att jag har varit mer där att... Ja, men nu gör vi det här och så gör man det liksom. Och då blir det konsekvenser. Liksom.
Ja, men jag är precis likadan som dig. Jag är också sådär som bara kör. Och så tänker jag att det löser sig. Liksom. Men alla är ju inte så.
Nej. Nej, men jag tror ju att... Alltså det är en kombination förstås av att göra rätt saker. Mm. Det måste du ju också göra. Du kan ju inte bara köra hej vilt. För då kanske inte blir någonting så bra. Så att du måste ju ha någon form av struktur i det. Mm. Men du kan ju inte sitta bara och planera eller fila på din affärsidé eller din plan i all evighet och aldrig sätta igång. Då blir det ju ingenting.
Nej.
Och rätt så ofta är ju de grejerna som du ska göra först, de är ju ganska basic. Det är ju inte de mest svåra saker, mest utmanande eller svåraste. Det är ju inte det du gör i början. Mm. I början handlar det ju om att ringa de där samtalen och skriva de där mejlen och vad det nu är för något du ska göra.
Mm.
För att ta det fram liksom. De större utmaningarna, de kommer ju sen på vägen.
Ja, det är ju, inget är ju perfekt från början brukar jag tänka.
Nej.
Så måste man ju testa sig fram, vad funkar inte.
Ja, men det är det jag menar. Om man ser det så, då ser man ju bara så att det här funkar inte riktigt. Nu vart det stopp på den här vägen. Vi backar lite och så går vi så här istället.
Mm.
Ser man det så, då kommer det ju framåt.
Mm. Vad tror du vi behöver göra för att liksom få fler kvinnliga entreprenörer då?
Jag tror att vi måste prata mer om kvinnligt entreprenörskap. Jag tror att vi måste visa oss mer.
Mm.
Och det är ju därför jag är med på såna här saker. För det är det liksom jag kan göra. Mm. Det är ganska svårt att driva de här frågorna helt själv.
Ja, men precis.
Jag tror att också visa på många olika kvinnor så att man kan relatera till kvinnliga entreprenörer oavsett liksom annan bakgrund och sådär. Så att många exempel helt enkelt som berättar historier och har sin historia och som syns och så. Och sen stötta varann i det.
Mm. Ja, för jag tycker att kvinnligt entreprenörskap är superviktigt. Jag tror att det är en nyckel till ett jämställt samhälle. En av nycklarna.
Alltså, jag tror att det är nyckel till ett jämställt samhälle, men jag tror också att det är nyckeln till ett välmående samhälle. Det är ju faktiskt så att de största jobben, mest antal jobb, skapar sig av entreprenörer i företag som är, åtminstone startade som entreprenörsföretag.
Mm.
Vi har ju inte den stora jobbskapande delen i vår liksom verkstadsindustri idag.
Nej.
Utan vi måste ju bygga Sverige med hjälp av olika företag. Och då behövs ju alla olika typer.
Mm. Ja, det är häftigt. Och nu är du här som en förebild för att visa att det faktiskt går.
Ja.
Och i den här podden så pratar vi ju mycket om att vara kvinna i näringslivet. Och det tänker jag är liksom nästa spår med dig här. Hur tänker du, för här pratar vi jättemycket om utmaningar som man möter längs vägen.
Mm.
Allt vad det kommer till att bli satt i lilla gummanfacket till att kombinera familjeliv med karriär.
Mm.
Har du reflekterat något över om du har mött några utmaningar på grund av att du är kvinna?
Alltså jag tycker inte att jag har mött så många utmaningar förutom det vi har pratat om då. Nu tror jag dels då att jag är lyckligt gift med en väldigt jämställd man. Vilket är faktiskt en faktor att inte underskatta.
Ja.
Det kan man ju kanske fnysa lite åt. Men det är ju viktigt alltså.
Ja, det är jätteviktigt.
Och jag tror att yngre män idag är mer benägna till att förstå den delen än vad min generation ändå var.
Mm.
För jag ser på mina söner och sådär. Så tycker jag att de är... Alltså nu är de såklart uppväxta med det som vi har, så de kanske inte är representativa, jag vet inte. Men jag skulle inte säga att de, jag skulle bli väldigt förvånad om de skulle ta någon annan ståndpunkt än att, än att lyfta fram sina respektive. Liksom. Så på det planet tycker jag inte att jag har mött det där så mycket.
Mm.
Sen har jag såklart varit i situationer när jag har blivit liksom behandlad på sätt som man inte känner är okej. Det har mest varit i utanför Sverige faktiskt. Och i sammanhang som när jag inte har i säljsammanhang. Nu säljer inte jag ute med kunder på det sättet längre. Men när jag gjorde det så kunde det liksom hända att man blev lite konstigt behandlad ibland.
På vilket sätt då?
Men det var lite makt så där med män och man räknades inte riktigt då.
Mm.
Och det hände väl några gånger, framförallt i Frankrike.
Mm.
Men sen tycker jag mer det har varit i andra sammanhang när man kommer. När du möter andra företagare eller liksom andra entreprenörer i de olika sammanhang. Så, och då vet jag inte om det har så mycket att göra med att jag är kvinna eller det jag sysslar med. Men ibland har jag märkt att det liksom inte har räknats som viktigt, eller jag ska säga. Väldigt ofta när jag får frågan vad jag sysslar med så brukar jag inte säga var jag kommer från för bolag.
Nej.
För att tänka att okej, jag kanske inte behöver prata om det här nu. Eller de kanske kan få komma på det själva. Eller sådär.
Mm.
Så vad jobbar du med? Jo, jag jobbar med textil. Och då kan den här lilla gumman-grejen komma. Även om man då, de borde förstå att det är någonting annat. Eftersom man kanske sitter i ett sammanhang med folk som har gjort ganska stora saker. Så det kan hända någon gång. Men mest tror jag att man i de där sammanhangen inte får samma frågor eller kommentarer som männen i rummet ställer till varandra.
Mm. Kan du ge något exempel på det?
Ja, men de skulle inte automatiskt fråga mig om någonting som rör verksamheten eller liksom utvecklingen eller något sånt. Utan då kan det komma till, ja, min fru tycker era produkter är jättefina.
Mm.
Och då känner jag, okej. Nu pratar vi inte mer om det här. Liksom, för det är ingen idé riktigt. Sådana situationer kan det vara. Det kan också vara när jag träffar en. Han är ju i sig mycket yngre. Men en väldigt framstående entreprenör i Sverige. En man yngre. Som också inte tycker någonting liksom är viktigt. Utom de områdena inom tech då.
Mm.
Som han sysslar med. Men så tänkte jag på, jag undrar om du har funderat på hur du ser ut själv. För han är extremt varumärkesmedveten den här personen. Och har inte på sig, lovar inte en enda grej som inte är noga utvald. Och väldigt, väldigt kostsamt liksom. Mm. Jag tänker, han sätter inte det i relation till att någon har byggt de bolagen och de produkterna han pratar om. Så sådana situationer har jag varit med om när du kanske inte riktigt blir tagen på det allvarligt som du ändå förtjänar. Liksom.
Men då lägger man någon form av värdering i liksom den branschen du är inom.
Dels branschen och dels tror jag att jag är kvinna då.
Ja. Och att det är typiskt kvinnobransch kanske.
Lite så.
Mm. Ja. För hur många anställda är ni idag på Lexington?
På huvudkontoret är vi liksom drygt 40, men totalt sett är vi nog någonstans mellan 130 och 140. Ja. Vi har ju butikspersonal och vi har dotterbolag i några länder och sådär.
Vad omsätter ni idag?
Ja, nu är vi ju noterade. Så nu, nu blir det ju liksom förra årets siffror jag får säga.
Ja.
Så då, de känns ju inte så relevanta. Men då låg vi på cirka 270 miljoner.
Det är ju superhäftigt. Vad var det som fick er att vilja bli börsnoterade? Eller dig?
Ja, men dels var det ju, det här var 2015. Mm. Så det var en annan tid då än vad det är nu.
Mm.
Men det var ju också så att det handlade väldigt mycket om bolagets och varumärkets existens i ett långt perspektiv.
Mm.
Alltså jag har ju byggt ett varumärke som jag ändå vill ska bli liksom 100 år eller 200 år. Liksom.
Ja, precis.
Och hur säkrar man den delen? Mm. Det var väldigt mycket det handlade om.
Det var strategiskt, med andra ord.
Mm.
Men du har ju varit tvungen, tänker jag, att växa in i en roll som ledare.
Mm.
För ni har ju många anställda nu då, som du säger, 130-140 någonstans där. Och det är ju inget man liksom bara, eller förstår du, jag menar, du har ju startat ett bolag och visst tänkt liksom att du ska vara global.
Mm.
Så. Men hur har det varit att växa in i rollen som ledare?
Nej, men jag har nog växt i just precis det, i rollen som ledare. Det var ju på ett sätt lättare i början och på ett sätt lättare nu, men också svårare nu. Det finns bägge delar. När du är i början och när du inte är så många, då är det ju ganska lätt att nå alla och falla med. Det kan du på något sätt göra av din kraft och ditt engagemang som entreprenör då.
Mm.
Om du har en 7-8 personer runt omkring dig så når du ju alla de 7-8 personerna ändå relativt enkelt.
Mm.
Och väljer du att jobba i en sånt entreprenörsbolag av den storleken så är du ofta ganska engagerad och vill jobba i den miljön själv. Mm. Liksom, och tycker om det.
Mm.
Annars blir det nog inte så långvarig i en sån miljö eller du passar bättre någon annanstans. Liksom.
Mm.
Det är ju på ett sätt ganska lätt och styra en sån verksamhet. Alla känner alla, alla vet vad alla gör och hela den biten. Problemet där är väl att det blir så tajt så att du kanske, när du ska ta beslut som kanske inte är så roliga för de här 7-8 som står dig så nära då, för att du måste, då kan det bli ganska, dels ganska jobbiga beslut eller också kan bli jobbigt att genomföra om vad det nu är för något då. Sen lär du dig det där. Och det som jag ändå kände när vi blev några fler sen, då blev det liksom nödvändigt att göra en annan form av organisation som inte var riktigt lika platt längre. Utan du behöver bygga någon slags struktur för att nå alla på ett bra sätt. Och de ska ha någon ledare och sådär. Och det var i början, tyckte jag, lite tyckte inte jättemycket om det. Jag gillade ju det där att ha alla de här runt omkring mig. Men jag insåg att vi inte kunde växa på det sättet då. Utan du måste ha en annan struktur för att få en effektivitet och få igenom saker. Och du vet, han har fått börja säga, jag har inte fått information om. Mm. Det är den där klassiken. Mm. Så måste du hitta andra vägar. Liksom.
Ja, men du blir väl tvungen att kliva ifrån det här operativa till att kanske ha en mer övergripande roll.
Ja, annars kommer du ingenstans heller. Du blir ju bara fast i någonting då.
Mm.
Och den delen har ju sig liksom varit en resa då. Men sen är det också i början av mitt entreprenörskap, i början så var jag ju mycket känslomässigt engagerad på ett annat sätt. Det är ju fortfarande.
Mm.
Men det var ju som när någon inte tyckte något som jag tyckte, så tyckte jag ju att den personen hade fel.
Mm.
Och jag kunde till och med bli upprörd över det. Idag så är jag mer, det har ju slipats av lite grann det här, och att man är mer... Jag förstår att man kan se saker på olika sätt. Jag förstår också att du i organisationen kan se på vissa saker på ett annat sätt som kanske inte jag ser det. Men jag förstår att de ser det så.
Mm.
Och den delen lär du dig ju lite under vägen.
Under
du måste lära dig den under resans gång. Annars blir det svårt, tror jag.
Att liksom klippa banden lite till det känslomässiga på något sätt.
Lite grann, ja. Samtidigt är det ju det som fortfarande är det som är... Allting som har med människor att göra är ju det som är det svåra när det är svåra beslut. Det är ju mycket lättare att liksom skippa en design på någonting än att skippa en person. Liksom.
Mm.
Det kommer man nog aldrig ifrån, det tror jag inte. Då tror jag att du är en ganska dålig ledare om du inte har med dig det.
Mm. Och i det här sammanhanget så passar det bra att flika in med den frågan som jag har fått med mig från min sponsor.
Mm.
Excitech. De har ju fått börja ställa lite frågor till mina gäster.
Mm.
Och de ville veta av dig hur du jobbar med att få till mångfald i dina arbetsgrupper. Och vad det ger för fördelar. För det tycker jag passar in bra här. För vi har varit inne lite på det.
Mm. Ja. Nej, men jag tycker att det är otroligt viktigt.
Mm.
Därför att rent krasst så vänder vi oss till människor i flera olika länder med olika kulturell bakgrund och olika liksom, historia. Liksom.
Mm.
Och våra kunder är från vitt skilda områden eller bor på olika ställen i olika typer av människor och så vidare. Så att inte vi skulle ha en mångfald i vårt företag vore en brist.
Mm.
Rent krasst liksom. För att,
innovationsmässigt och,
ja, allting också vilka kunder vi har och vad man tycker om, alla möjliga olika saker liksom.
Mm.
Så det är viktigt då. Vi har faktiskt ganska blandad av de som jobbar hos oss. Och då funderade var någon som frågade mig, vad har ni gjort för att ni ska komma dit då?
Mm.
Ja, vi har nog anställt dem som vi har tyckt varit bäst för jobbet. Mm. Alltså svårare än så har det faktiskt inte varit.
Nej.
Och vi har inte brytt oss så mycket om vad man har för efternamn till exempel.
Nej.
Så det här har kommit från någonting annat än egentligen en strategi. Men det har nog kanske blivit en strategi.
Det har blivit det av sig själv.
Av sig själv.
Mm. Det behöver inte vara så svårt som man tror.
Jag tycker inte att det behöver vara så svårt som man tror. Och någon sa till mig då, ja men man borde ha som policy att man maskar över alla efternamn på, alla namn på rekryteringar. Då började jag fundera, men sa till den här personen, men har du funderat på vad alla heter som jobbar här?
Ja.
Och då plötsligt inser man ju att just det kanske inte var vår största utmaning då, utan vi faktiskt har tittat. Sen tror jag att det handlar också om att om du vågar ge, eller om du ger de rollerna till, om du har lite större organisation, så att du har lite så här, liksom mellanchefer eller avdelningschefer eller så. Om du vågar ge de rollerna till personer som kanske inte är precis enligt den här traditionella svenska normen då, då kommer de i sig också söka de som de tycker är de bästa för respektive roll. Mm. Och det är ju då man hittar guldkornen. Alltså, de här oslipade diamanterna, det är då du hittar dem. Om du, för oss har det varit på det sättet en strategi.
Mm.
Att få så bra medarbetare som möjligt.
Ja, och se människor som individer.
Ja. Så att, så har det varit faktiskt.
Mm.
Jag hoppas det var svar på
det. Det var svar på din fråga. På min fråga, inte på din fråga. På min. Och vi måste börja avrunda nu.
Mm.
För vi har spelat in väldigt länge.
Ja.
Ja, tiden går fort när man
tiden
har roligt.
Tiden går fort, ja, precis.
Är det något du känner att vi har missat här nu som du vill prata med lyssnarna om?
Nej, inte så här spontant vad jag kan komma på nu.
Nej, vi kanske skulle nämna att du har startat ett mentorskapsinitiativ, eller ska göra,
ja,
eller hur?
Ja, och det har varit tvungen att lägga på is lite fram tillbaka på grund av covid-19 då. Mm. För det var många grejer som man inte kunde göra på det sättet som man ville göra. Men vi kommer att göra ett mentorskapsprogram för en ung kvinnlig entreprenör som man kan söka då. Då blir det också en prissumma, men också en coachning under ett år då. Mm.
Där du coachar?
Där jag coachar. Ja.
Kul. Kanske jag skulle söka.
Ja.
Ja, om jag räknar som ung. Jag vet inte. 31 är jag. Hur gammal får man vara?
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad vi sa. Vi var inne på den där diskussionen. Ja. Så jag vet inte när exakt vad vi landar. Nej, det kan man ju fråga sig. Ja. Är det en åldersfråga liksom i personnumret? Eller är det något annat?
Nej. Ja, det där får du kolla upp.
Jag får kolla upp det, vad vi landar. Vi hade en diskussion om det där, nämligen.
Ja. Ja, det är jättebra och superkul. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack!
Och tusen tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en helt fantastisk vecka, och så hörs vi på onsdag igen.